Jag tror att det här är avsnitt 61.
Mm.
Det är lite... Men hur länge har vi hållit på?
Vi har hållit på sedan 2014 på våren.
Så 6 år. 6,5 år. Lite drygt sex år.
Sex och ett halvt. Mm.
60 avsnitt på 6 år. Det är inte...
Det är inte överproduktivitet.
Nej.
Nej.
Nej. Okej.
Men vad ska vi prata om idag?
Jag läste en intressant rapport om ekonomi och stad och land och geografisk ojämlikhet som jag tänkte att vi kunde prata om.
Mm. Sen måste vi prata om, fortsätta lite på coronatemat och kulturen och hur den drabbas nu.
Och gruvnäringen tänkte jag vi kunde nämna.
Ja, vi kör den ett varv till.
En ny boom är antågande. Hela Sverige ska leva har gjort en rapport, en genomlysning av de här 75 målen i
punkterna i
landsbygdsutredningen.
Ja.
Precis, vilka har infriats och vilka har inte infriats. Eller?
Mm.
Och men sådana saker. Jordbruk, exportindustri. Ja.
Mm.
Sådana saker. Alltså jag har ju jobbat med att gå på konserter i typ 30 år nästan.
I hela ditt vuxna liv?
Ja, alltså jag började recensera idén 93. Och innan dess jobbade på radion. Då gick jag ju också liksom i tjänsten på konserter. Så jag har liksom gjort det i 30 år i princip. Och jag har ju aldrig haft en period utan att gå på konserter och festivaler. Liksom, som har varit så här lång i någonsin.
Har du inte varit på någonting? Inte någon sån här lokalt trubaduraktigt?
Nej,
eller?
Jag var på en märklig grej som ordnades i Stockholm. Som var liksom sådär... Ja, men lite corona-anpassad VIP-upplevelse. Liksom, där man åkte med en skärgårdsbåt till The Republic of Woodland. Och man fick inte veta vart det var. Man åkte i 2 timmar, klev i land på en ö, bodde i tält. Det var väldigt lyxig mat, naturviner och lite musikupplevelser. Så här med bröderna Norén, Gustav och Viktor Norén. Och det gjorde jag jobbet. Men det är det enda. Det är liksom den enda levande musik jag har varit med om sen i mars.
Hur känns det?
Ja, men det är hemskt.
Det är det. Det är känner du att hemskt. Du påverkas på något konkret sätt?
Ja, det tycker jag. Absolut. Att jag tycker att det är fantomsmärtor tycker jag. Att inte få vara i de rummen. Liksom.
Men de här digitala, du kan ju...
Nej, det är inte i närheten. Jag menar, då föredrar jag ju att sitta på YouTube och kolla på gamla konsertklipp.
Visst är det deppigt.
Ja.
Alltså inget ont om de som försöker. Det förstår man ju att de gör. Men att sitta hemma och titta liksom på en liten skärm, vilket man oftast gör.
Mm.
Du slår inte på tvn kanske. Nej, för att se... Något slags live-spelning som sker utan publik.
Nej, det är bara outhärdligt.
Det är till och med sorgligt för att man blir så påmind om den här tråkiga situationen på något sätt. Sen tycker jag alltså att det finns ju någonting med en live-upplevelse och att vara på plats som gör att åtminstone jag... uppskattar ju väldigt mycket saker live som jag aldrig skulle uppskatta. Alltså musik som jag inte kanske gillar att lyssna på skiva, men som är jättehärligt live.
Ja, och det är ju min inställning också. Jag har ju aldrig tråkigt på konsert i princip, oavsett om jag går på Celine Dion eller med något som jag verkligen gillar. Liksom.
Och också den här, tror jag, psykologiska effekten av att dela upplevelsen.
Ja. Visst.
Den känslan som skapas i en publik.
Ja.
Jag skulle också säga att det här gäller ju även idrotten. Inte för att jag är en person som brukar gå på fotboll, men det måste ju vara exakt samma känsla av förlust.
Ja, säkerligen. absolut. Och det är ju, alltså då, nu pratade vi ju liksom ur våra egna perspektiv av vad vi förlorar, men det är klart att liksom industrin och musikerna och uthyrningsfirmorna och ljudteknikerna och liksom alla de lider ju fruktansvärt, och det här är ju en enorm ekonomisk kris som det inte liksom, som inte har hanterats överhuvudtaget av politikerna, och det delades ut liksom pengar och räddningspengar och krispengar för saker som ordnades i våras liksom. Men hela sommaren är ju
men
liksom
sen
oreglerad.
Men sen såg jag, fick de inte någon typ, någon form av, alltså de som är frilansande kulturarbetare då, att de kunde ansöka om någon form av kompensation för ekonomisk förlust och fick någon sån här engångssumma
på, ja, men det har funnits
liksom
olika
50 000 vanligt. Alltså jag har sett ganska många, alltså jag känner ju mycket kulturarbetare, jag har sett i mitt flöde så här, men som inte kompenserar ens i närheten.
Nej,
av
det
den
klart
ekonomiska
det
förlusten.
Det som jag känner är nästan det allra värsta är att så himla mycket är i onödan, därför att det finns ju sånt sanslöst godtycke. Mm. Jag menar det här med, det finns ju, jag menar, nu bryr inte jag mig jättemycket om Danny Saucedo, särskilt inte liksom rent musikaliskt. Men det är ju ett sånt talande exempel. Han skulle ju då uppträda på någon middag i Piteå för 250 sittande gäster. Men då skulle arrangemanget ställas in av polisen, därför att då var det en allmän sammankomst. Om personerna däremot satt åt middag utan att Danny Saucedo spelade, så var det helt okej. Och det är helt okej med tusentals människor i Ullared. Mm. Och det är helt okej med liksom 300 pers på en uteservering. Men ställ dit en artist och då måste alla gå hem, eller åtminstone då 251
sen såg
av dem,
jag så liksom sent som igår, eftersom det ju då är kommunen som är tillsynsmyndighet för att allt sånt här ska gå rätt till, att det här är också tydligen lite godtyckligt. Det är så här, att om du annonserar ett evenemang för 250 personer med att åh, här ska Danny spela, och han är lite känd, då blir det per definition en konsert och då får man inte hålla det. Men om du har en mindre känd person, eller om du överraskar med att han ställer sig på scenen och det inte är planerat, så att folk alltså inte har betalat för konserten, utan för, alltså att det tydligen,
då faller det inte
att det,
under allmän sammankomst.
Att det här tydligen är olika bedömningar som görs i olika kommuner, så att det finns ingen. Det verkar som om de inte har fått tillräckligt. Jag kan inte svära på exakt det här, men jag har sett så mycket. Som sagt, jag följer de här diskussionerna hos kulturarbetare i mitt.
Men jag tror
flöde.
Att alla har förståelse för att man inte kan packa in liksom 5000 pers i en islada, eller att man inte kan samla 30 000 pers på en musikfestival. Allt det där fattar alla. Mm. Men varför man skulle kunna liksom tränga in 100 pers på en ledbuss i centrala Stockholm, men inte ha 50 personer, eller liksom 55 personer sittandes utomhus och titta på en konsert. Det finns ju inte. Och det problematiska är att ingen har ens brytt sig om att förklara det.
Den här skillnaden.
Nej
sen tänker jag också på den här värdefulla perioden som nu ändå har gått till spillo, nämligen sommaren då man kan vara utomhus.
Ja.
Alltså då det ändå är mycket, mycket lättare att arrangera så att det hålls avstånd. Måste det ju vara.
Ja,
jag hörde nämligen en förklaring till just det här med varför man skiljer på musik- och idrottsevenemang jämfört med till exempel ett varuhus.
Mm.
Och det skulle vara att när man är att man, alltså vad man har för slags beteende i olika situationer. Om du går omkring och liksom shoppar i Ullared, så springer du inte omkring och tjoar och skriker och sjunger med och svär och ja, men så här härjar som du kanske gör på fotbollsmatchen.
Jag har varit på GKs i Ullared. Jag såg ett slagsmål mellan fem kvinnor som stod
men det
och skrek och spottade
på
varandra.
Det kanske inte är det normala beteendet.
Det tror jag faktiskt.
Medan du, om du går på en konsert eller på fotboll, att du liksom faller in i någon slags ja, men det ska kramas
jag förstår,
och det ska,
men, ja,
och då sprider du dropps. Smitta.
Det går att lösa.
Och
absolut, jag förstår. Det tråkiga är ju liksom att mycket av, alltså ändå en viss del av den här krisen hade kunnat undvikas om man bara hade haft en gräns på 150 istället. För många kulturarrangemang i Sverige är ju så otroligt småskaliga. Det är små teatrar och det är små konsertlokaler. Och det är liksom så här, det hade gått. Och man hade dessutom kunnat ge branschen en chans att liksom utarbeta strategier. Liksom.
Ja, komma med egna förslag,
ja,
på hur man
men de, det
olika
har ju bara
förslag
varit,
till
det
lösningar.
Det har ju bara varit liksom kalla handen och totalt. Så jag hoppas verkligen att det på alla av tusen olika skäl att det kan bli en förändring liksom.
Mm.
Så det är väl en sån
men
corona.
Frågan är då hur många kultur alltså det är inte bara det handlar inte bara om enskilda kulturarbetare, det handlar ju också om företag, alltså platser som försörjer sig på att arrangera konserter och grejer som kommer att överleva det här. För om vi säger även om man lättar på restriktionerna och inför större möjligheter för de här småskaliga arrangemangen, så kommer det ju inte att vara lika mycket som förut. Alltså det kommer ju att generera mindre pengar.
Mm.
Hur många kommer att överleva? Liksom? Hur lång tid kan det här pågå? Och vi fortfarande kan ha ett liksom levande.
Ja, det kan man verkligen fråga sig. Och det är dessutom väldigt långa ledtider. Så det är ju dessutom så här att även om man säger att ja, men, om man skulle gå ut i höst och säga att ja, men okej, från och med årsskiftet så får man ordna arrangemang med 200 gäster maximalt. Så är det ju inte som att det kommer sätta igång 1 januari för den sakens skull, utan det är liksom, det måste ju planeras och struktureras och styras upp och liksom.
Där är jag lite ändå inne på att i den här speciella situationen, den dag det släpps, så tror jag att väldigt många ändå kommer att kunna jobba lite snabbare.
Jo,
och
säkert.
Och vara lite, det tror jag. Men jag, alltså jag förstår vad du menar, och framförallt när det gäller större arrangemang och konserter eller teaterpjäser.
Mm.
Alltså när ska du repa in den här teaterpjäsen,
ja,
eller ska du vänta? Kommer vi att få spela den, kommer vi inte?
Nej.
För nu pratar vi musik, men kultur är ju väldigt mycket bredare.
Gud.
Teater är ju en jättegrej.
Mm.
Och den kräver ju verkligen förarbete för att ens kunna ställas på scen. Mm.
Och när ska jag få komma ut och föreläsa på regionala utvecklingskonferenser igen?
Ja, det är en annan bransch. Mm. Alltså det är ju inte bara kultur, men hela eventbranschen. Konferenser, ja, föreläsare.
Nej, det är ganska.
Det är många människor som,
ja,
så är det. Som har det jobbigt.
Ja.
Vad ska vi göra? Det sitter inte du i kulturrådet på?
Jo, jag sitter i styrelsen. Ja, jag försöker väl bedriva opinionsarbete och tjata hål i huvudet på alla och sådär, men jag har ju inte liksom, jag menar, det pågår utredningar och liksom analyser och sådana saker, och jag kan liksom.
Det sitter inga epidemiologer i kulturrådet heller?
Nej, och jag menar, jag tror att de flesta i branschen tycker att det här är olyckligt och att det borde komma igång. Jag tycker det verkar som att Amanda Lind är ganska maktlös också i förhållande till den övriga regeringen. Att hon
jag blev väldigt provocerad när den här artikeln av Jonas Gardell som delades och var så himla populär också hos kulturarbetare, där han krävde hennes avgång.
Mm.
Det tycker jag faktiskt är rätt orättvist. För det är ju inte Amanda Lind som är problemet. Han påstod också så här, hon kan ingenting om kultur. Jag vill hävda, det kan hon.
Det tror jag säkert att
jag
hon kan.
Jag vill också hävda att jag tror att hon, jag kan inte svära på det här, men jag tror att hon verkligen gör vad hon kan för att lobba gentemot resten av regeringen. Men det är ju inte hon ensam som fattar besluten.
Särskilt
och hon är dessutom miljöpartist. Och Miljöpartiet har ju aldrig haft en svagare ställning i regeringen än vad de har just nu.
Det var just det som jag tänkte komma till. Därför att Marita Ulfskog skrev ju på Twitter, tror jag det var, eller Facebook, och retade väl upp vissa, särskilt miljöpartister, att hon skrev att kulturen är för viktig för att den ska liksom hamna hos ett litet parti. Och vad de sossarna då vill säga är förstås att de borde ha kulturen och att den är så viktig så att den borde liksom, den portföljen borde innehas av ett statsbärande parti, tycker de säkert, det vill säga Socialdemokraterna. Och det håller jag ju såklart inte med om, men det är ju lite olyckligt med en sån här regering och där vissa då ministerposter som anses lägre stående eller liksom inte lika mycket värda hamnar hos det här lilla partiet och som har en väldigt svag ställning och som då får en ännu svagare ställning, och de här frågorna får då en ännu svagare ställning gentemot övriga regeringen. Men här, och det tror jag är ett faktum här, att när Amanda Lind träffar de andra på Harpsund i höst kanske, eller något sånt där, och de ska sitta ner och diskutera, så då låter hon mest kanske som en irriterande liten mygga som är ganska lätt att vifta bort, därför att hon ett är kulturminister, två är miljöpartist. Och det tror jag är väldigt olyckligt. Och det är inte hennes fel.
Nej, det är absolut, och det handlar ju, har ingenting med hennes kompetens att göra.
Nej.
Alls. Sen är jag i och för sig tveksam till om det i det här läget hade hjälpt om vi hade haft en socialdemokratisk kulturminister. För jag vill inte säga att de har haft så väldigt mycket större inflytande alltid genom åren. Det har nog mer handlat i sådana fall om individ, om vi pratar socialdemokratiska kulturminister.
Om man säger så här, att om man ändå tänker att sossarna hade tyckt att kulturen var viktig och de hade en kulturpolitik och de var ett parti som var besjälade av en kärlek till kulturen, ingenting av det där är sant, så hade de ju propsat på att de skulle få den här väldigt då viktiga ministerposten, kulturministerposten, och då hade ju den personen haft hög status i regeringen och varit någon som räknades och vars röst räknades. Så ja, jag tror ändå att det hade gjort skillnad, men det är ju så många om i det resonemanget, och det förutsätter ju för det första att sossarna skulle bry sig om kultur, vilket de inte gör, för då skulle, för att om de gjorde det så skulle de inte ge ministerposten till miljöpartist.
Men vad de bryr sig om vi nu ska gå tillbaka till den här liksom krisen som råder just nu, det är ju ändå att det finns ju idrottsintresse. Alltså det finns ju väldigt många fan, alltså i regeringen också.
Jo.
De hejar på olika lag och sådär. Och just
sådär som sportmänniskor.
Jo, men alltså om vi pratar om just den här begränsningen på 50 pers. Så går ju den också ut av idrotten. Som ju också är Amanda Linds område.
Ja.
Så att om de inte då bryr sig om kultur, så kunde de åtminstone bry sig om fotbollen.
Jag tror inte de bryr sig jättemycket om det heller.
Nej, vad de bryr sig om basindustrin.
Vad de bryr sig om, exakt. Vad de bryr sig om, det är svensk gruvnäring som vi nu kan diskutera lite. Därför att jag kan rekommendera då en bra artikel som var i Svenska Dagbladet här den veckan. Och som handlade om den nya gruvboomen. Vi har ju liksom sett ett antal gruvboomer komma och gå de senaste åren. Men den här är nog en potentiell fara skulle jag säga. Det här handlar ju om väldigt stora inmutningar på svenskt territorium. Jag tror så här, 2 gånger Gotlands yta som är inmutade av olika utländska bolag som är ute efter, det heter väl jordartsmetaller kanske, sådana här som man använder i batteritillverkning, till exempel vanadin och så. Och det är enorma ytor som det prospekteras på och som då potentiellt kan bli stora miljöfarliga gruvor. Och det må väl vara hänt, för nu kan du säga då att...
Nu kan jag säga att om man nu vill använda batterier och elbilar så
och mobiltelefoner.
Precis. Så kanske man inte... Alltså, jag tycker det är lite falskt att göra det... säga nej till alla gruvor på den egna bakgården och så låta små barn i Kongo dö för att plocka upp de här metallerna.
Det kan jag hålla med om.
Det tycker jag är liksom hyckleri och dubbelmoral. Det jag tycker är det mest, alltså, för jag tycker ju att det här med gruvnäringen i Sverige är skandalöst. Och vi har pratat om det förr. Men vi,
fast det var ett tag sedan
ändå. Ja, det kanske är det, men vi måste göra det typ
första
igen.
2 åren.
För jag tänker att vi kanske har nytillkomna lyssnare och sådär. Men jag tror ju att om svenska folket i gemen liksom förstod hur det går till med gruvor och gruvprospektering, så skulle de ju bli vansinniga. Jag tror att de flesta tänker, åh vad bra med gruvor i Sverige, då tjänar vi exportpengar eller något sånt. Ja, det gör vi ju på några av de stora järnmalmsgruvorna som vi har nu. Som
staten äger.
Ja, precis. Och som dessutom har slagit rekord i framplockad malm i år, eller förra året. Men bortsett från det. Men det funkar ju inte så.
Nej.
Utan det funkar ju försök, alltså kort pedagogiskt. Prospektering kostar i princip ingenting.
Nej.
Vem som helst får komma och provborra för att kolla om det finns någonting.
Mm.
Utan egentligt ansvar för miljö, liksom vad de lämnar efter sig eller någonting. Om de då...
Vem som helst får muta in ett område som ägs av vem som helst i Sverige.
Mm. Om det sen då man hittar en potentiell fyndighet, då krävs det ju lite tillstånd och så för att få öppna en gruva. Tillstånd. Om man får de här tillstånden och öppnar en gruva och gräver sönder hela marken och förstör massa olika natur runt omkring. Vilket jag tycker ibland är försvarbart att göra, men när de här utländska företagen gör det, de betalar ju ingenting för det.
Nej.
Sverige tjänar inte en spänn på det. De betalar inte, alltså det finns ju någonting då som heter mineralavgift.
Mm.
Som tidigare var åtminstone några procent så här av den att man betalade som en skatt på det man tog upp.
Den var i teorin fram till 1992 50% av malmvärdet.
Men
nu är den 0,02 promille tror jag.
Det var, det var ju en reform som regeringen gjorde. Hur som helst. Så nu är mineralavgiften i praktiken noll.
Ja.
Sverige får inte en spänn. Dessutom är det ju så här, lokalsamhällena som man ju också tror då, ja men det är väl bra, det här har vi ju sig pratat om, Pajala gruva. Ja, men det är väl bra för dem att få en gruva, och de tror ju till och med själva.
Mm.
Men det innebär ju bara kostnader. Därför att ofta är det kommunen som måste stå, eller regionen, för olika typer av infrastruktur.
Mm.
Se till att det finns vägar, se till att det finns vård ifall gruvarbetarna blir sjuka. Men det blir nästan inga jobb.
Nej.
Därför att de flyger in arbetare och från andra ställen, och det har blivit specialiserat,
otroligt automatiserat.
Precis, så att det är inte så många som behöver jobba där. Och så betalar de ingen skatt.
Nej.
Så att det är så gruvindustrin i Sverige fungerar, och det är det som är den potentiella faran nu när jättemånga utländska företag är här och prospekterar.
Och Sverige utmärker sig ju verkligen internationellt. Alltså det finns en term som heter råvarunationalism, och som man då kan mäta opinionsmässigt. Och där Sverige tillhör ett av de länder som är mest attraktiva för utländska bolag komma till, därför att vår råvarunationalism är så låg. Och i Afrika då, afrikanska länder som ju tidigare har liksom varit utsatta, liksom levt under råvarornas förbannelse och kolonialismen. De har ju verkligen steppat upp och liksom uppvärderat sitt lands råvaror och liksom vill, och infört olika pålagor och skatter och liksom vill försöka behålla mycket mer av de här värdena. Men Sverige utmärker sig här, och det märkliga är ju då att så sent som i januari så var industriminister Ibrahim Baylan, näringsminister, på en internationell gruvkonferens i Kanada. Där kan man läsa om i det här reportaget i Svenskan. Och stod där i rosa slips och skröt om att Sverige är ett lågskatteland med låg råvarunationalism.
Mm.
Så kom och roffa och muta in och prospektera och borra och gräv.
Kan du förklara för mig? Alltså, för det måste ju finnas någon form av förklaring till varför han gör det här.
Men jag tror att jag berättade om det i podden också, därför att jag hamnade ju i ett märkligt gräl med honom.
Jo, det gjorde du.
I våras på en liksom fackförbunds ett fackförbundsarrangemang. Ja. Och då handlade det lite om angränsande saker. Det vill säga att han skröt otroligt mycket om industrilandet Sverige, och så sa jag att ja, men det här är ju ganska svårt, för lokalsamhället tjänar inte på det där. Vilket han förnekade då. Han förnekade att det fanns en klyfta mellan stad och land. Och det här är en slags, vad ska man säga, det här är en intellektuellt blind fläck.
Men det här är ju också att ta det hela,
socialdemokrater.
Men det här är ett steg längre. Därför att när vi tidigare har pratat om så här koloniseringen av Norrland från 1600-talet, då har det ju åtminstone varit södra Sverige eller folk i Stockholm eller någon alltså som har tjänat
familjen
på det.
Kempe.
Precis. Nu ger vi bort det på riktigt utan att få någonting tillbaka. Det är lite som om folk skulle få komma hit och hugga ner massa skog,
ja,
och sälja,
ja,
utan att betala,
ja,
för,
eller att Norge skulle ge bort sin olja, ja, till Saudi,
ja,
liksom. Det gör
och
man
det, och jag tycker det är så märkligt att inte det här,
ja,
är en jätteskandal. Det har vi ju sagt, ja, sen vi startade den här podden.
Så vad vi behöver är ju faktiskt lite mera råvarunationalism helt,
ja,
enkelt.
Ja.
Och den tror jag skulle vara betydligt högre om folk förstod att det var på det här, ja, sättet. Men folk fattar inte detta. Och sen så är det ju så tyvärr då att det finns ju ett ganska kompakt gruvmotstånd runt om i landet av, mm, på alla de platser som hotas av diverse prospekteringar. Men de utmålas ju alltid och framstår alltid som liksom bakåtsträvare och liksom teknikmotståndare kanske och miljömuppar och liksom de särintressen och sådär kanske. De förstår inte den här betydelsen liksom för nationen. Men betydelsen för nationen är väldigt
noll.
Minimal.
Nej, men den är noll.
Alltså den är i princip noll.
Alltså den är ju till och med på minus med tanke på vilka skador det ställer till.
Ja. Och framförallt för lokalsamhället är det ju definitivt minus.
Mm.
Så det är jättekonstigt. Och detta då samtidigt som, och det här har vi ju också tjatat om, men samtidigt som ju Sverige har egentligen en mycket större ekonomisk, och särskilt lokalsamhället har mycket större ekonomisk potential i besöksnäring eller utflyttning eller liksom, och då är det helt bisarrt att tänka sig att det här skulle vara liksom det här är en socialdemokratisk liksom runkdröm från 1930-talet och som de inte kan, det är en sexuell fantasi som de inte kan släppa. De sitter där och liksom, ursäkta, men nu har alla den här bilden på näthinnan,
ja,
av Ibrahim, ja, Baylan och hans rosa slips.
Nej, men det här är ju generellt det stora problemet med Socialdemokraterna, vad vi än pratar om.
Ja.
Den här basindustri-hang-upen, som är fruktansvärt omodern och
kommer något nytt.
Och det, ja, det är problematiskt.
Ja. En parallell till det här som jag tänkte på, det var ju liksom alltså Sveriges ekonomi har ju gått bättre än liksom många jämförbara länder, därför att vi inte har haft en lockdown och sådär.
Mm.
Men ändå lite sämre än vad man hade kunnat förvänta sig, därför att vi är så exportberoende i Sverige.
Mm. BNP sjönk mer än väntat.
Ja, och då tänkte jag på det där, den här gamla frågan apropå också med gruvor och sådär, om ett självständigt Norrland. Och det var ju någon bankman som gjorde någon uträkning på det här för ett antal år sedan, som jag tror vi har pratat om, och kom fram till att jo, men det skulle gå alldeles utmärkt och vi skulle bli ett ganska rikt land, men vi skulle bli väldigt konjunkturberoende. Och det tror jag skulle ha slagit hårt. Det kan man ju liksom ta med sig ändå, för det är inte heller lösningen liksom, att under corona nu så virkespriserna har ju sjunkit jättemycket till exempel, och även om gruvorna har spottat ur sig väldigt mycket malm, så tror jag att det kan bli, ja, under en period kanske svårt att bli av med den, därför att byggandet minskar och produktionen
minskar.
Men
när det återgår så att säga, då kanske vi ändå ligger bra till, eftersom kanske andra gruvor har stått stilla, inte vet jag liksom. Alltså jag vet inte exakt. Jag tänker att det,
möjligt.
Alltså inte kanske en dålig jämförelse, men att det skulle kunna bli lite grann en sån här andra världskrigs effekt liksom.
Ja, det, ja. Det var ju lyckat. Det var lyckat.
Nej, men
nej, jag
nej, men alltså,
ja, absolut.
Men ja. Fast det är ju lite svårt att säga, såklart.
Mm.
Men Norrland har ju, om man säger så här, om Norrland hade varit självständigt, och även om det är väldigt exportberoende, så om Norrland vore självständigt, då skulle vi ju, de som skulle bli mest beroende av att importera från oss, det skulle ju vara Svealand och Götaland.
Mm.
Alltså övriga Sverige.
Ja,
så de skulle vi ju ha kvar.
Ja,
så att säga. Och vi skulle ju fortfarande kunna...
Som är.
Ja, men, ja. Jo, men förstår du? Alltså,
ja.
Så vi skulle ju fortfarande kunna exportera, och inte minst energi. Eller
Gud,
alltså
ja.
Elektricitet.
Ja.
Till södra Verkligen. Sverige. Och det skulle vi kunna tjäna massa pengar på.
Mm, så är det. Ja, det där... Det där är ju ett kapitel för sig. Det får vi återkomma till.
Med det sagt så vill jag bara förtydliga att jag vill inte ha ett självständigt Norrland.
Nej.
Det är inte min, det jag driver.
Nej. Inte jag heller.
Men
jag vill hellre ha lite rättvisa och lite tåga i lokalsamhället. Och lite starkare lokalsamhällen skulle jag vilja ha. En annan angränsande fråga, det tycker jag var en intressant artikel som var i DN för några veckor sedan, som handlade om hur dyrt det var att starta jordbruk. Läser du den?
Ja, jag gjorde det. Och så slog det mig också, alltså som gäller allting, alltså nu är jordbruk extremt och vi ska prata om det. Men det här att det är mycket enklare att riva ner någonting än att bygga upp någonting. Mm. Alltså alla företag som går i konkurs nu till exempel, det kan gå över en natt mer eller mindre, mm, att ett företag inte klarar sig längre. Att sen bygga upp, mm, alla de här företagen som har försvunnit, det är ju kostsamt, mödosamt, jobbigt. Och då över till jordbruket, mm, där vi ju då har förlorat jättemånga jordbruk.
Över tid, ja.
Mm. I Sverige. Det liksom försvinner ju hela tiden som en jämn ström av krympande antal jordbruk.
Ja, och det här, ja, precis.
Och den här artikeln då förklarar just det här att starta upp, mm, att det kostar ungefär liksom minst 25 miljoner kronor, mm, att starta upp.
Om du ska ha ett jordbruk. Medelstort jordbruk på 100 hektar.
Ja, det är något snitt då precis.
Och markpriset hade sjudubblats, var det va?
På 25 år.
På 25 år. Så, så att då kostar gården kanske 20 miljoner att köpa. Mm. Och sen så ska du ha maskiner och så ska du ha djur. Och då kommer det upp ungefär 25 miljoner. Och de flesta jordbruk är ju generationsjordbruk i Sverige. Men det går ju liksom inte riktigt, alltså att köpa ett jordbruk från scratch för 25 miljoner och tro att man ska få lönsamhet och liksom kunna betala de där lånen, det är en helt orimlig affär. Men
att ärva, höll jag på att säga, det är ju också exakt. Orimligt för många eftersom ja. Markpriserna har blivit så höga och den som då ska ta över måste ju köpa ut eventuellt andra syskon. Arvingar. Ja. Sen finns det ju de som löser det. Mm. Genom att låta dem köpa för under marknadsvärde och sådär. Ja. För att det kanske finns något konsensus inom familjen att man vill bevara det. Men det vet ju alla också att det är inte alla familjer som,
nej, det var ju,
som är sams.
Nej, precis. Det var ju killen som var intervjuad i den här texten.
De hade gjort så.
De hade halverat priset, mm, men det var ju ändå smärtgränsen för honom ju. Så att det är ju supertufft. Och ironin i sammanhanget är ju ändå att en av slutsatserna som vi nog ändå måste dra av den här coronapandemin är ju liksom att Sverige var ett ganska, nu har vi på något sätt glömt bort det lite för det har gått lite bra ändå liksom. Men om man tänker på farhågorna från mars-april, om man tänker sig att det liksom, så var ju ändå liksom diskussionen då var ju att oj vad illa förberedda vi var, vi hade liksom inga medicinlager, vi hade inga materiallager, vi är otroligt beroende av just in time transporter i princip alla sektorer,
inte minst mat,
och vi bör nog liksom rusta vårt land ändå liksom för framtida kriser och pandemier, och ett sätt kan ju faktiskt vara då att höja den här självförsörjningsgraden som ju har liksom halkat ner. Vi är ju, jag kollade ju upp det där. Alltså vi är ju självförsörjande tror jag på 3 livsmedel i Sverige.
Så ja, det är spannmål, morötter.
Och ägg kanske.
Spannmål, morötter.
Ja. Ja, men vi är inte ens självförsörjande på potatis. Nej. Och det där är ju svårt. Det är ju knepigt. Så att vi behöver ju verkligen våra jordbruk. Och en annan sak som stod i den där artikeln, det var ju liksom att, vad var det, uppåt, alltså det är ju en sån otroligt stor andel av Sveriges jordbrukare som är över 65. Mm. Och så där man står inför ett antingen nedläggning eller ett generationsskifte, som ju då försvåras av de här enorma kostnaderna. Mm. Jag vet inte hur man löser det, för det här är ju också privata verksamheter, så det är liksom, det är inte som att staten kan gå in.
Jag såg att det dessutom finns förslag på att återinföra arvsskatten. Mm. Det blir ännu svårare för de här bönderna att ta över.
Ja, men då kanske
det
man
är inget skarpt, undantag. Men det börjar snackas om det.
Jag är för det.
Annars. Ja, fast inte för bönder då, eller?
Ska de få undantag, ja. Mm. Det tycker jag.
Gäller det alla företagare?
Nej, det gäller bara bönder. Mm. Det är ingen arvsskatt på mark kanske.
Nej. Därför att du kan ju äga mark utan att vara bonde och bara snuskigrik på den.
Jordbruksmark. Inte fast, inte byggbar mark, utan jordbruksmark.
Du kan ju äga jordbruksmark och låta den växa igen också.
Ja. Vad jobbar du än nu?
Nej, jag är bara säger som det.
Okej.
För så är det ju.
Ja. Kan absolut. Men apropå förslag då. En annan sak är att Hela Sverige ska leva. Den här organisationen. Mm. De gör ju rapporter.
De har gått igenom landsbygdsutredningen. Ja. Och de 75 punkterna. Och vilka som faktiskt har genomförts och inte. Och vad kom de fram till? Det är 3 av de 75 punkterna som är genomförda. Och drygt hälften av de andra som är delvis eller påbörjade. Eller,
ja, precis. Mm. Och det pågår utredningar och i vissa fall har det gått ut liksom frågor till berörda myndigheter. Och liksom.
Men det är ungefär så här.
Men det har inte hänt mycket.
De skrev 75 punkter. Mm. Sen kom ju i och för sig, det gjordes ju också en landsbygdsproposition. Och den sågade ju redan vi. För att den var alldeles för tunn i förhållande till utredningen.
Ja,
som inte innehöll någonting. Men det verkar ju som om på de allra flesta punkter så har man tillsatt en ny utredning per punkt.
Nej, eller, inte de allra flesta. Det är ändå ganska många.
Nu ska det här utredas för sig. Liksom, ändå.
Ja, precis. Och det som vi, det stod ju i liksom utredningen och vi pratade jättemycket om det också. Att det enda sätt som de här 75 förslagen skulle kunna ha någon som helst påverkan på den här liksom taskiga balansen mellan stad och land, det skulle ju vara om man genomförde vartenda ett av dem. Då skulle det ha liksom en viss impact. Och nu har man lyckats genomföra 3 och det kanske är andra som är lite på gång. Men det, har ju, men det ironiska i sammanhanget är ju då liksom att den här utredningen hette ju en sammanhållen politik för Sveriges landsbygder. Men när det gäller att liksom få igenom de här förslagen så finns det ingen sammanhållen insats överhuvudtaget.
Nej, det verkar inte finnas någon ansvarig. Då borde man ju tillsätta någon form av kommitté som ska följa upp, samordna, för att det är olika myndigheter som ska göra olika delar av den. Det är ju en sak, men det måste ju finnas någon central funktion.
Ja, det taskiga är ju också att det här var ju faktiskt en utredning där alla politiska partier satt med och de här 75 förslagen var ju färdigförhandlade när de kom.
De var ju överens.
De var ju överens och sen så fanns det någon reservation från Liberalerna.
Har vi ju haft ett val efter det?
Ja, men i alla fall. Det ska ju stå sig liksom. Ja. Man ska ju liksom kunna implementera det, men det har ju verkligen inte skett och det visar väl liksom på hur låg status den här frågan har. Mm. Hur låg energi det finns
det
i den här
också
politiska frågan.
Alltså otroligt tyst från våran landsbygdsminister.
Ja, hon är inte på tå.
Nej.
Direkt.
Det menar jag väl inte att jag var överförtjust i den förre, men han visade i alla fall upp sig. Han deltog ju i diskussionen.
Han syntes
han kom
på
ju
gott.
Med lite utspel och så där.
Ja. Det här är väl återigen alltså, med hänvisning till vad vi pratade om nyss där med kulturen. Nu tillsatte de ju för sig då en socialdemokrat på den här posten. Mm. Men det är ju ingen profilerad stark politiker. Liksom. Och det kanske de inte heller, det kanske heller liksom inte Löfven vill ha på den här posten. Man vill inte ha någon på den här posten som håller på och bråkar. Sen tror jag att det är problem med den där portföljen överhuvudtaget, att den ligger under näringsdepartementet liksom. Att den i regeringens hierarki så är liksom landsbygdsministerportföljen dessutom underordnad i ytterligare en hierarki på näringsdepartementet.
Mm. Och det ställer ju till enorma problem om vi pratar landsbygdsutredningen, eftersom den spänner ju över i stort sett alla departement.
Alla politikområden.
Ja, så att ja, det är ju tråkigt. Tråkigt att se. Med det sagt var väl inte alla de här förslagen fantastiska. Liksom.
Nej.
En del skulle jag säga upplevde jag som totalt verkningslösa.
Alltså, men det är ganska så här, här kollar jag på punkt 51. Kulturanalys ska ges i uppdrag att analysera tillgänglighet och deltagande i kulturaktiviteter i Sveriges landsbygder. Det var en av punkterna då. Ja. Den analysen är genomförd. Wow.
Det är en som är förbockad.
Det var en. Mm. Nu ska jag scrolla här. Se.
Men det var alltså bara att göra en analys. Mm-hmm. Ingenting om åtgärder utifrån den analysen. Nej. Men det är bra. Då har vi ett papper någonstans.
Ja, precis. Ja. Den där rapporten är dessutom ganska bra, tycker jag. Mm. Jag har inga liksom, problem med den. Nej. Punkt 14. Regeringen ser över förordningen om elektronisk kommunikation med huvudsyftet att avsevärt höja nivån för samhällsomfattande tjänster.
Det har bockats för.
Och där har PTS svarat, och nivån höjdes den 1 mars från 1 megabit till 10 megabit. Starkt jobbat. Punkt 15, också genomförd. Statens digitala infrastruktur samordnas i enlighet med förslagen i betänkandet. I betänkandet Statens bredbandsinfrastruktur som resurs. Och där har det då tydligen inom ramen för uppdraget har PTS, alltså Post- och telestyrelsen, en löpande dialog med Trafikverket och Svenska Kraftnät. Alternativa anläggstekniker med mera i syfte att främja utbyggnad av bredband i landsbygd. Ja, det var liksom, det var de tre punkterna. De var inte så jättesvåra att genomföra. Annars är det ju liksom, annars är det ju skralt, alltså, måste man ju säga.
Och ändå är det ju många av de där som skulle vara så otroligt enkelt att bara lägga fram en proposition och klubba i riksdagen. Mm. Ja. Alltså sånt som inte är särskilt svårgenomförbart.
Nej,
på särskilt, något vis, särskilt, varken prack, alltså sånt som inte heller behöver kosta så himla mycket.
Det är inte kontroversiellt heller. Nej. Och vad var det nu? Kommer inte jag ihåg, men det var ju så, om man skulle genomföra alla förslagen så skulle det kosta, kommer du ihåg den siffran, men det var väldigt, väldigt låg. Ja. Så var det så här typ 350 miljoner genomförande?
Men saken var väl den att i uppdraget i den här utredningen så stod det väl någonting om att det inte skulle få kosta någonting.
Nej, nu blandar du ihop med kommunutredningen.
Jaha, ja, men ja.
Där fick det inte kosta.
Det var my bad. Ja. Nej, men så det är ändå sant. Det, var
det är inte så lätt att hålla isär alla.
Nej, det är inte det. Särskilt inte de vi pratar om. Så här.
Ja, nej, men ja. Jag vet inte. Det händer inte mycket där. Och en av orsakerna då, tänker jag, står ändå att finna i den här. Och jag tipsade dig om den här rapporten.
Den här rapporten om inkomstskillnader.
Ekonomi,
mellan,
ja precis. Ekonomi, stad och land.
Ja.
Och jag läste den där efter bästa förmåga. Jag måste ju också säga att jag liksom har semester. Att det liksom är, man känner att huvudet liksom är trögt, att bara titta på de där graferna.
Ja, det var faktiskt en ovanligt svårlästa grafer och statistik, alltså jag tyckte det var svårt att förstå. Sen kan jag ju läsa, och de hade ju skrivit bra sammanfattningar och sådär, så att jag tror ändå jag fattar vad den gick ut på.
Men i stora drag då, så jag ska bara säga att den är skriven av Fredrik Wilhelmsson och Sören Höjgård, som jobbar på Lunds universitet respektive SLU.
Mm.
Till att börja med så har ju inkomstskillnaderna ökat mer i Sverige än i något annat OECD-land. Vi har inte de högsta inkomstskillnaderna, men de har ökat snabbast de senaste 20-30 åren. Och de försöker då titta på det här ur ett stad- och landperspektiv. Och det de kommer fram till är ju att en huvudorsak till de här ökade inkomstskillnaderna är just klyftan mellan stad och land. Och det tycker jag var väldigt spännande. För det har ju liksom inte pratat om. Man ser framför sig att det här är, och det är det ju också, ett inkomstgap mellan liksom börsvd:n i Danderyd och undersköterskan i Säffle.
Sen ska det sägas då att det var ju också otroligt markant Stockholmsområdet.
Ja,
alltså hur det sticker ut när det gäller att vara rikast eller ha högst inkomster. Och där var det också en sån här stor skillnad, så att när det gäller liksom den faktiska förvärvsinkomsten, nu minns inte jag siffran, men det var en enorm...
Alltså, man kan säga generellt så är De har definierat ungefär 15% av Sverige, eller 15% av Sveriges befolkning, som boende i glesbygd. Och där är förvärvsinkomsterna 20% lägre än i liksom en rikssnittet. Och sen så sker en viss utjämning liksom, genom skatter och sådana saker. Men, men ändå liksom.
Men Stockholm, låg inte de så här typ 50% över?
Precis, att när man tittade på 90-talet så var lönerna i Stockholm 15% högre än snittet. Men nu är de 50% högre. Alltså så det har ju dragit iväg utav bara helvete. Och det är ju inte bara förvärvsinkomster, utan det är ju framförallt är det ju liksom kapitalinkomster. Och det är slopad fastighetsskatt och sen är det jobbskatteavdraget som har liksom
gjort att de har blivit precis så mycket rikare. Och sen var det också den här skillnaden att om man plockar bort Stockholm och de här 15% glesbygdsmänniskorna, så var det väldigt jämnt mellan resten.
Ja, 70%. Där var
de 70% så spelar det ingen roll egentligen. Nej. Om du bor i Malmö eller i en medelstor stad i Norrland. Liksom.
Nej, det gick inte att se liksom några geografiska skillnader
på dem. Jag skulle säga att det här får vi liksom, det som sticker ut i den här rapporten, det är ju Stockholm.
Ja, och så är det ju ofta. Ja. Stockholm är ju verkligen liksom elefanten i rummet.
Det nämndes ju också hur Stockholm är en metropol att jämföra med Paris, London och vad stod det?
Alltså så här, och det här är vi ju, för att jag pratade ju tidigare i något tidigare avsnitt om en rapport som kom från något EU-organ som heter Eurofund, tror jag, som hade tittat på arbetsmarknaden i Europa, jämfört 9 länder eller något sånt där. Och där utmärkte sig ju Stockholm jämte då Paris och London som de länder i liksom Europa och världen i princip liksom där som hade den här typen av liksom agglomeration och liksom att jag menar vart fjärde arbetstillfälle i Sverige finns i Stockholm till exempel och var fjärde person bor inte i Stockholm, så det är liksom inte riktigt hållbart. Sådär. Så att, men här är det ju då dessutom att nu ska vi se för jo, en annan sak som jag verkligen hoppade till på, man tittar på samhällstransfereringarna, det vill säga omfördelningen av medel i samhället, så var det tidigare så att glesbygden fick störst andel av transfereringarna, men nu får de minst. Alltså det transfereras mer offentliga medel till och med den här absolut rikaste delen av Stockholms innerstad än vad det gör till glesbygden. Och samtidigt då så har man ju då genomfört en mängd reformer. Alltså verkligen massor av, bortplockandet av värnskatten är inte ens inräknad när artikelförfattarna säger det här om transfereringarna. För att gör man det,
då växer skillnaden ytterligare.
Ja, precis. Och det här är ju liksom helt sinnessjukt. Så att det här är ju då, alltså, dels så funkar den moderna ekonomin funkar på det här sättet. Agglomeration är liksom vägen till rikedom. Och Stockholm är en plats där det liksom ansamlas kapital och humankapital och det är höga markpriser och det blir liksom spin-off-effekter och så att det liksom, men politiken har ju gjort sitt till för att förstärka agglomerationseffekterna också genom bortplockande av liksom diverse skatter så att det där är ju liksom det är ganska hemskt faktiskt skulle jag säga. Så att, och det här är liksom också alltså att städernas konkurrens sinsemellan, inte bara svenska städer sinsemellan utan framförallt liksom Stockholm mot London eller Paris, det driver upp kostnadsnivån och driver upp lönerna därför att det är liksom en sån positiv konkurrens. Men för de glesa delarna så pressar konkurrensen då med andra låglöneområden och i den globaliserade ekonomin så kan man liksom inte höja lönerna i Vilhelmina ovanför lönerna i Malaysia eller något sånt där. Därför då flyttar företaget från Vilhelmina till Malaysia. Men för städer som är vinnare så blir det precis tvärtom. Så det är två liksom helt olika typer av press.
Men då utifrån vad vi pratade om i förra avsnittet. Så ska det bli intressant att se om det kommer att komma någon corona-effekt på det här.
Ja, just det.
Om några fler kanske lämnar Stockholm, om vi får ett förändrat arbetsliv när det gäller plats man arbetar på och sådär. Ja. Jag tror att vi kommer kunna se olika, alltså att det typ rullar lite snöbollar åt alla håll nu. Och vi kommer få se lite olika så här snöbollseffekter av coronarestriktioner som är nästan omöjliga att säga i dagsläget. För att dels för att, eller framför allt för att vi inte riktigt vet hur länge corona ska pågå och vad som kommer att hända ytterligare.
Men... jag tänker att man kan vara försiktigt positiv. Liksom. Men jag tänker att också apropå liksom den här ekonomiska rapporten och så tänker jag att det är väldigt, väldigt starka strukturer.
Ja,
väldigt, väldigt,
ja. En väldigt... Det var väldigt svart på vitt att det...
Väldigt kraftiga centrifugalkrafter liksom, som är i rörelse.
Och man kan att väl säga så här, den bevisade ju att när vi säger att det råder en orättvisa mellan stad och land och villkoren, så fick vi det tydligt.
Så är det ju verkligen.
Så är det.
Ja. Sen finns det ju saker man kan göra åt det, liksom, om man är en liksom, skarp och modig politiker. Och det skriver de här rapportförfattarna om också, att jag menar, till exempel så skulle man kunna lägga skatt på liksom mark och fastigheter i städerna, därför att det kommer inte drabba privatpersoner i någon större utsträckning, men det skulle kunna liksom ta udden av de här liksom agglomerationseffekterna, och det skulle kunna dessutom generera en del pengar som man kan transferera till andra miljöer i Sverige.
Skulle liksom också kunna lägga fastighetsskatt på vattenkraft, alltså lokalt, så, till exempel, som vi har tjatat om. Men så att,
alltså det går att bromsa centrifugalkraften en aning, men både borgerliga och liksom inom citationstecken socialistiska regeringar de senaste 20-30 åren har ju gjort motsatsen. Så slutade vi i moll i alla fall då.
Ska vi liksom konstatera det?
Ville du tipsa om någonting? Några kulturtips? Eller?
Alltså jag har ju läst rätt mycket böcker. Mm. Det är ju en av mina, har ju blivit min... Jag är ju rätt dålig på att läsa romaner till vardags när jag jobbar och sådär. Men på semestern då läser jag typ en om dagen.
Mm.
Och det har varit otroligt varierat. Alltså jag läser, det är allt från...
En om dagen?
Ja.
Jaha. Du läser snabbt.
Alltså vissa böcker, det beror lite dagen på. Nej, men jag läser hela dagen. Alltså tar med mig boken in på toa. Alltså typ, ja. Alltså vissa böcker tar väl två dagar. Beror lite på tjocklek och sådär. Men,
och vad är det bästa du har läst den här sommaren?
Ja, men då har jag ju läst... och då är det så här, jag läser ju bara pocketböcker. Mm. Det är ju inga nyutgivna. För att jag ska ta med dem till stranden och jag ska... Mm. Ja, så. Jag går liksom och köper en bunt. Här är min semesterläsning.
Men du läser inte i telefonen? Eller något?
Nej, det klarar jag inte. Jag har försökt verkligen. Mm. Jag läser pocket.
Men det plingar så mycket i din telefon också. Du skulle bli störd hela tiden av olika
notifieringar. Jag har för det första en telefon. Ja, okay. Jag tycker om att bläddra. Så jag tycker om papper. Så jag har ju alltid pappersanteckningsböcker också. Så jag gillar ju papper och pennor och så. Mm. Men jag ska ge då... utifrån Norrlandstemat så har jag dels så har jag läst, nu är väldigt hyllad i och för sig, Nina Wähä, Testamente. Och då kan jag ärligt säga att jag läste den så här helt förutsättningslöst. Jag har bara sett att den har hyllats, men jag har liksom inte tagit reda på knappt vad den handlar om.
Nej.
Och den handlar ju då, jag tror att den är lite självbiografisk, jag ska inte svära på det, men en väldigt, väldigt dysfunktionell familj i Tornedalen.
Mm.
Och jag tror inte jag ska säga mer, men den är välskriven, den är också spännande, den rör upp allt möjligt, alltså den handlar ju om alla möjliga slags olika relationer som man kan ha i en familj och runt om.
Den
och,
börjar med ett enormt lexikon över alla människor som är med i boken, för det kändes som att det var... Hur många som
det
helst?
Det är alla syskon. Ja. Alltså det, för de är typ 12 eller 14, jag minns inte det. Nej. Men det är väldigt många syskon i den här Tornedalsbyn. Mm.
Men lärde du dig dem när du läste? Eller var du tvungen att bläddra tillbaka till det där indexet? För att liksom säga, vänta, vem är det här?
Nej, men jag skulle säga att det tog halva boken innan jag hade så här koll på vem som var vem direkt. Så. Mm. Sen förstod man ju mer av situationen. Alltså det viktiga var väl inte vad var och en hette, utan att jag ändå visste vem. Okay. Mm. Var det han den busiga eller han den lugn? Mm. Alltså, sådär. Nej, men faktiskt, förtjäna alla hyllningar och priser den kan få. Och så läste jag ju uppföljaren till Karin Smirnoffs.
Alltså den sista, tredje sista?
Nej, utan den andra. Jaha, för den tredje finns inte i pocketen. Nej, jag läser bara pocket. Den som heter Vi får upp med mor.
Mm.
Och den är ju också, alltså den handlar ju... Den relaterar, de är lite lika varandra, de här två böckerna. Men den handlar ju om hennes person, Janna Kippo, som är hennes huvudperson. Ska begrava sin mamma, kommer till sin då religiös, då får man komma in i deras religiösa släkt som inte presenteras i den första boken riktigt. Och förstå varifrån de kommer och... varför deras, det gick som det gick för deras mamma och därmed för dem. Och där har ju jag också ganska mycket igenkänning, även om det inte är riktigt samma, men väldigt så här stark norrländsk sekteristisk religiositet och liksom kvinnorna ska gå i långa kjolar och chalett på huvudet och så. Och sen måste jag säga att jag kan ju ha svårt för böcker som är skrivna på dialekt och så. Jag kan ju till och med tycka att det är jobbigt med våra största, liksom. Alltså att läsa Sara Lidman eller sådär innan jag har kommit in i. Och det har jag haft med Smirnoff också. Men här lyckades jag verkligen komma in i det så att det kändes så helt naturligt och bra. Och då skriver hon ju inte heller bara, det är inte bara att det är dialekt, utan hon gör ju sådana här massa hopskrivningar av ord.
Just det.
Men det är ju också för att man ska förstå hur de uttalas. Som att Janna Kippo skrivs ihop. Mm. Hela tiden, fast det är ett för- och ett efternamn och sådär. Men det blev, jag kom att tycka om det i den här.
Ha.
Ja, så att jag ser fram emot trean då, kanske nästa sommar när den kommer i pocket. Mm. Det är inte bråttom. Så.
Jag har inte ett enda lästips, jag har bara städat.
Sen har jag ju läst andra böcker, men de handlar inte om Norrland. Så jag,
det har jag också, ska jag säga.
Jag kan säga en faktiskt som tog mig. Gunnar Bolin. Som ju är kulturjournalist på Sveriges
Radio. Har skrivit
om
sin släkt.
Ja, och den heter Hovjuvelerarens barn.
Ja.
Och det är en sån otrolig historia. För han har då alltså sina rötter. De kommer från Ryssland, de kommer från Österrike. Det. Och det är över flera krig. Och hans, vad det nu blir, farfars far eller någonting. Var alltså tsarens i Moskva, Rysslands hovjuvelerare. Och så hur därifrån, hur han drabbades då av revolutionen. Blev tvungen att flytta, hamnade i Stockholm.
Mm.
Och hur den här då enormt rika överklassfamiljen på något sätt successivt måste vänja sig vid ett annat liv.
Mm.
Den handlar ju också om det här, alltså att de är kosmopoliter allihopa. Just det. Alltså det är inget konstigt för dem att några pratar ryska och några pratar tyska. Och de reser och de samlas hela släkten på någon gård i Skåne. Och kommer från halva världen då. Mm. Så här. Men framförallt är den ju så väldigt otroligt välskriven.
Ja, men den blir jag sugen på att läsa.
Det är bra språk. Ja. Och en otrolig kontrast till min norrländska bakgrund kan man säga. Mm, ja. Det är så här, kommer vi från samma planet?
Ja,
blir det.
Mm. Ja, det låter roligt.
Mm.
Ja. Vi säger så då.